Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Välkomna till Brottskratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingesotter Åkermark och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Nina Löfvenhjelm och jag är också brottmålsadvokat.
Hej Nina, vad kul att se dig.
Ja, men detsamma. Hur är det med dig?
Jo, men det är bara bra. Det har ju lagt sig lite alla saker som har hänt och så. Och lite. Men det känns ändå nu, tycker jag också, att det är lite mer höst i luften. Och man...
Skönt med den här härliga, liksom krispiga.
Det är det verkligen. Jag tycker alltid det är lite mer faktiskt än som nyår, att man börjar på lite på nytt. Mm. Att hösten är mer så tycker jag än januari, för januari är mer så här, det är mörkt och kallt. Men nu har man lite mer energi, jag är på en bootcamp på B-Core, jag tränar så här sjukt jobbig träning. Jag är van att träna mycket, men har inte gjort det de senaste åren. Så nu är jag verkligen taggad på att börja på det. Nu har jag lite tid med det, så det känns jätteskönt. Så det ska bli stor och stark.
Ja, men det är bra. Jag tränar ju på gym här, måste det med de här klienterna liksom.
Så man kan mäta sin
styrka. Ja, exakt. Så man kände sig trygg inne på häkterna. Och jag var ute och sprang i morse. Det var ju otroligt härligt. Och så här, härligt i luften. Och sen är det så nice med så här höstkläder. Jag gillar ju det mer än att vara i så här sommarklädd inne på rättegångarna också. Jag känner mig mer bekväm i liksom... Mm. Ja, men inte det här... Och det är jobbigt också att sitta inne när det är så himla varmt. Så att...
Eller hur? För både du och jag älskar ju kläder. Men ibland kan jag bli ändå så här... Jag vet att på Island och i Danmark, jag tror även... Jag vet inte. Jo, Norge också, så har de ju så här kåper typ som England. Mm. Att man har att alla i domstolen blir mer, att det ska bli, tror jag också, jämställt. Mm. Det ska se ut som att alla yrkespersoner, man ser vilka de är. Frankrike har man det också. Jag kan alltså tycka att det är en bra idé. Mm. Inte peruker dock.
Undra, shit vad man skulle bli stressad över hur man såg ut. Men jag håller med, jag tycker att det ger ett väldigt bra intryck. Det är på samma sätt, jag är ju för, nu kan jag inte säga det kanske, men just med så här skoluniform och sådär. För att jag har ju gått i, när jag växte upp så gick jag i så här en fransk skola, tysk skola och även på ett engelskt internat på somrarna. Mina föräldrar skickade iväg mig och då hade man ju sina skoluniformer. Och jag tyckte att det var väldigt vettigt, för att det var ingen som kunde på något sätt bli utpekad. Eller, du har inte de där coola kläderna och sådär. Det blev på något sätt enhetligt. Och jag håller med att det kanske skulle vara bra och att det blir mer pondusaktigt. Och ingen skillnad om man är tjej eller kille heller.
Nej, det tror jag är en jätteviktig grej. För det blir lätt snack om lite också. Framförallt kvinnliga advokater, men även manliga. Men framförallt kvinnliga. Ja. Har inte hon lite väl kort kjol eller inte lite väl urringat och sådär. Och det vet jag att jag själv kan tycka. För jag tycker inte heller att i rättssal att man ska vara för avklädd på något sätt. Sen kan man gärna vara kvinnligt klädd. Men ta för urringat och för kort är inte riktigt, tycker inte jag passar.
Nej, det är absolut inte. Och det är inte bra för klienten. Och vad sänder det för signaler? Mm. Det blir en annan, nej, det är ju så här, det är out of the question. Alltså.
Så jag tycker verkligen, för ibland kan också bli så, för jag vet när jag var åklagare, att jag ville gärna känna mig ändå lika välklädd som advokaten. Mm. Att det skulle inte vara så att de på något sätt ansågs, för det är lite så att i vårt samhälle är det ju så att om man är den som är mer flashy eller mer välklädd, man då är mer lyckad eller duktigare eller liksom, ja.
Framgångsrik, tjäna mer pengar. Ja.
Att därför vill jag ta bort den. Så jag har alltid varit väldigt mån om varenda att jag klär mig välklätt och liksom snyggt klädd. Men alla åklagare gör inte alltid det. Och det kan bli lite konstigt att komma typ i en kofta. Och alltså de ser lite slassigt klädda. För det tycker jag är respektlöst. Det handlar inte om att man ska vara snygg. Utan respektlöst mot klienterna. Mm. Även om man har åtalat. Eller mot målsägaren. Eller mot rätten. Jag tycker att rätten ibland kan också tänka lite mer vad de har på. Alltså,
så därför... För det är ju skillnad också. Ja. De här nämndemännen. Det där är ju liksom högt och lågt. Men ordförandena brukar ju ändå på något sätt vara, vad ska man säga, propert klädda eller anpassa till situationen. För det är också på något sätt också som domstol ska man ju också visa respekt gentemot. Nu ska vi döma dig eller i alla fall pröva den här frågan. Och då har vi de här kläderna. Alltså man sänder ju mycket mer budskap med kläderna än man tror. Och det är ju någonting också klienterna, de tittar ju på det. Och det vet jag ju många liksom, liksom lite med kostymerna. Alltså det vet man med manliga kollegor att det är viktigt med vilken klocka du har. Eller om du har en snygg bil och fin kostym. Att det är... Just kanske lite så här, yngre klienter går igång på det där. Ja, men han måste vara framgångsrik då. Så att, men där som tjej är man ju inte på samma sätt.
Nej, vi har mer väskor. Ja, men de har inte så bra koll på väskor.
Exakt.
Nej, och det är inte därför man har det heller. Men just bara att man ändå är, tycker jag, vis. Men det handlar mest om respekten. För jag tror också att jag vet ju som vi har pratat om att de som, om man blir dömd, om man är åtalad, att man då har man ju mer respekt för om det är en bra åklagare. Mm. Man märker att det är någon som har koll.
Absolut.
Eller som inte har koll. Det är inte så kul att bli dömd. Man märker att åklagaren har noll koll. Nej. Och samma om de skulle komma typ i myskläder. Nu har det ingen som kommer i myskläder. Men liksom att de bara verkar inte bry sig.
Men det var ju en domare som satt i sin jumpa när jag... vet inte. Nej. Det. Nej. Men det var ju en på Stockholms tingsrätt, en domare, nu jobbar inte han längre, som alltid hade så här träningsoverall på sig när han satt och dömde. Det var ju så konstigt.
Men det är inte okej.
Nej, det är inte okej. Det var jättepinsamt.
Och det är så här någonstans att i juristvärlden så pratar man typ inte för då verkar man ytlig. Mm. Men det handlar inte om ytlighet. Nej. Det handlar om profession, att man är professionell. Så den, jag har inte riktigt förstått den där... Att man resonerar så, att det är ytligt. För vadå, vi måste ju vara professionella. Vi är ju jätteviktiga vilka signaler vi sänder. Hur vi ser ut när vi möter de här personerna. Och framförallt när de är med träningsområdet. Alltså, sjukt respektlös. Alltså, ja, men hade du några... För att det är några år så vi kommer in... När vi sa ting, då kommer vi nära domare.
Ja, precis.
Och jag hade ju ändå... Jag satt med en domare som ofta hade... Alltså han hade alltid lite roliga slipsar, men det var lite så här speciellt. Det är ju ganska många som har kunde vara möjligt på dem, och det kändes lite halvmärkligt. Men jag tror inte de som åtalade såg det, vad han hade på sin slips. Nej. Det var det mest, tror jag, som jag, crazy person jag satt med. Men han var ju väldigt rolig. Men det var ju mycket så här story som domare när vi satt ting.
Det var det vi tänkte prata om, precis. Det här sitta ting. Vad är det? Det har säkert en del av er hört. Ja, men hon sitter ting. Men vad är det? Och det låter ju väldigt gammeldags. Det betyder alltså att man gör något som kallas notarietjänstgöring. Och det är att man under 2 års tid arbetar på en domstol. Som så att säga, vad ska man säga, assistent till domaren. Alltså man får även efter ett tag själv döma i vissa typer av mål. Lite så här snatterier. Eller nu heter det ringa stöld. Och olika trafikförseelser. Men framförallt så lär man sig att hur det går till på en domstol, och man får sitta med på många rättegångar. Och det var ju, både du och jag suttit ting, och det behöver man ju göra för att bli vissa typ av yrken, typ som åklagare måste jag suttit ting för att få bli det. Och även om du ska gå domarbanan som jag har gjort, så måste du sitta ting. Men jag brukar alltid så här, i vår bransch, det är många som då börjar som brottmål, alltså försvarsadvokater som inte har suttit ting, för att många brottmålsadvokater vill ta liksom en färskingar. Det här är ju också för er som kanske är pluggar juridik och är yngre, att man vill att man ska gå direkt från att universitetet till att gå till en byrå, för då kan man forma den här personen som man vill. Men jag tycker ju att det är otroligt bra att göra de här 2 åren. Det är ju 2 år, det är jag tänkt du ska jobba hela livet, och det är ju så himla begränsad tid egentligen, och du lär otroligt mycket under de där 2 åren. Så att jag har ju alltid varit väldigt pro det. Och det pratade vi också om i ett avsnitt när vi berättade lite om vår bakgrund. Men jag tycker att det har varit superbra att sitta ting. Och jag har väldigt mycket bra minnen från den tiden. Jag satt ting på en liten tingsrätt på Gärdet i Stockholm som inte längre finns. Och det här var, den hette Södra Roslags tingsrätt. Och det var en liksom lite så här fin tingsrätt. För den hade de här finare områdena i Stockholm som upptagningsområde. Så det var egentligen de brotten som begicks där och de tvisterna som hanterades i de områdena. De var på den här domstolen. Och nu är det en del av Attunda tingsrätt, så en del av Sollentuna. Men det var väldigt ja, men en härlig tid i mitt liv, de där två åren. Jag har otroligt mycket bra minnen. Och man lärde sig väldigt mycket av de här domarna man satt med.
Mm.
Och du satt ju på en tingsrätt
i mindre i Skåne.
Ja, i Skåne, ja, exakt.
Nere i Hässleholm satt jag. Och där hade jag två av våra favoritföreläsare när jag gick termin två. Alltså civilrätten. Mm. Det var två av dem som undervisade oss. De var också sen då, de blev rådmän sen där, så jag satt ting med dem, vilket var helt jättebra, och det är en otroligt bra utbildning. Men jag tycker också att ting är någonting att ta i tjänstgöringen, för ibland kan vi prata om hur svårt det kan vara att få jobb om man inte har rätt efternamn eller om man inte har vissa kontakter och så. Men det som är så fint med notarietjänstgöringen är ju, visst, det kan krävas väldigt höga betyg och så, men det är ju på dina betyg. Mm. Så oavsett var du kommer ifrån, vem du är, så kan du söka. Det är bara dina betyg som är avgörande. Och det tycker jag ändå är något fantastiskt. För det ger alla möjlighet faktiskt att komma in och sitta ting och få möjlighet till, alltså, ett större utbud av jobb. Mm. För jag var nämligen med Högskoleverket, gjorde ju en undersökning, kan man väl säga, eller en granskning rättare sagt, av alla juristutbildningar i hela Sverige. Detta är, tror jag, 6-7 år sedan. Då var jag med som arbetslivsrepresentant från åklagarna, var jag. Och då vet jag att det var någon som sa det, som också var från ett annat ställe, arbetsliv. Han bara, gud, det är så sjukt det här med ting, för det är så höga betyg. Man behöver inte vara bättre jurist bara för man har bra betyg. Så nej, fast jag har glömt liksom att trots allt är det faktiskt ge möjlighet till alla. Så man ska inte glömma den aspekten, för fort det är ju svårt att få jobb, kan det vara. Även jag har ingen kontakt när jag sedan sökte till tinget. Så det är inte så att det underrättar ju verkligen att ha kontakter. Så jag tycker ändå att om man går juristutbildning, att man ska försöka tänka på att se till att försöka ändå, om man har den
möjligheten, ja. Oavsett vad du ska göra, om du vill jobba med som bolagsjurist eller om du vill vara affärsjurist eller, alltså, det är en väldigt, väldigt bra utbildning. Du får ju en utbildning under de där två åren, så att det ska, man ska, jag håller med dig om att,
ja, och jag kan inte, eftersom jag också kommer från åklagarhållet, att jag kan inte förstå att man kan jobba med brottmål och inte suttit ting, för det är ju, för du lär dig bevisvärdering, alltså du lär,
du får skriva domar, ja. Du lär dig liksom hantera olika processuella frågor, alltså vad som händer i rättegången, och ska du sedan arbeta som advokat och kommer in i rättssalen och så händer olika saker, och domaren ställer olika frågor, och ska, du har aldrig varit med om det här, det är klart att du har en otrolig fördel av att du har suttit i ting, du har suttit där bakom och du har varit med och lyssnat hur domaren dömer, hur en överläggning går till, hur går det till där bakom, vilka kontakter har man med de här domstolshandläggarna, vad gör de, hur kontaktar de vittnen, alltså det är så mycket, liksom bara hur går en fika paus till, alltså allt är, det är liksom en helt annan, man har ju en bild av hur det går till, och jag har ju också jobbat i domstol under flera år.
Men okej, fika paus.
Ja, det är det
värsta som finns.
Jag vill inte ens prata om det, men det är, ja, det var typ därför jag slutade. Nej, jag skämtar.
Ja, men alltså, det är så vidrigt. Du måste berätta.
Nej, men det är så här, nu vet jag inte om det är på samma sätt, men i alla fall när jag då gick domarbanan, och jag jobbar på olika domstolar, även i hovrätten och i Stockholms tingsrätt, och då är det ju, det är som på något sätt att man ska fika. Det är liksom en del av arbetsdagen, och då ska alla liksom sitta ner i då fikarummet tillsammans, även då, alltså domarna, och så finns det några som domstolshandläggare som tidigare hette domstolssekreterare, och så är det notarierna och även de yngre domarna, de här fiskalerna. Och så ska man sitta där och prata. Och det är ju, alltså, tanken är ju god. Alltså, det är ju jättebra. Man behöver ju den här pausen och man behöver prata med varandra. Men det kan bli så stelt. Alltså, det kunde jag uppleva många gånger. Att man bara, men gud, vad ska man prata om? Och många domare är ju lite mer introverta. Du och jag är väldigt extroverta och pratar. Och man vill att det ska vara god stämning. Och man är glad. Och då förväntas man på något sätt ta den rollen. Att, men nu ska jag, kommer Nina här. Nu får hon prata om, vad har hänt i helgen eller något. Alltså att det blir lite så här, I don't know, lite påträngande. Och då kan jag tänka så här, om man ska sitta där 10 minuter, en kvart, bara för att man måste, för att på något sätt vara en del i, alltså, som jag säger, tanken är god, men då kanske jag vill använda den där tiden till något annat, kanske surfa eller liksom skriva något privat mail eller jobba, alltså, och gå hem tidigare. Det blir på något sätt, nej, och det här finns ju inte nu, det är därför jag älskar, alltså, nej, advokatbranschen. Jag hade jobbat på advokatbyrå innan, det fanns inget som hette fikapauser, och sen inte någonting i brottmålsbranschen heller. Alltså, man har inte tid med det. Man ta pauser på annat sätt. Och jag ser ju till, alltså pauser och återhämtning är otroligt viktigt när man jobbar med så här jobbiga saker och mycket. Men jag får inte bäst återhämtning av att tvinga sitta där och liksom tvingfika. Alltså nu kommer säkert folk tycka att det här är, men så känner jag i alla fall.
Nej, men det går ju inte att beskriva hur vidrigt. Alltså det var ju, okay, det var ju liksom, det var ju dagens vidrigaste stund nästan. Alltså vi hade ju så här, för vi var ju så liten tingsrätt. Så man skulle sitta i en ring. Och så var det så en hierarki. Så att då skulle alltid lagmannen, helst skulle man lyssna på lagmannen.
Och sen, ja, då skulle alla vara tysta, ja, då. Håller
ja,
hov.
Ja, och, sen, och det var liksom att, alltså man ville nästan hellre skära sig själv. Alltså, det, alltså nu ska jag inte jag förringa att skära sig själv. Men alltså det var liksom, det är som, var så märkligt. Och när man är som vi är så öppna, man vill gilla att skämta. Men ha lite ironi och självdistans var inte riktigt det som gick hem i de här... Alltså fika stunden, alltså nej, men jag...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Håller med, och även på åklageriet så var det så att man...
Jaha, det är så.
Ja, att det är fika både förmiddag och eftermiddag, men det är inte alls på samma sätt.
Men fikar man med utredarna då, eller bara åklagaren?
Åklagaren och handläggaren.
Och handläggaren, kanslipersonalen.
Ja, men ändå, men jag fikade väldigt sällan, för jag var alltid... Men jag jobbade hellre då, liksom, eller så. Men det är klart att det är bra, och samtidigt är det viktigt att bounda med varandra, men jag försöker ändå...
Jo, men det kan man göra på andra sätt.
Ja.
Man kan gå och snacka i rummet, alltså, och sen kanske man har kontakter på andra. Liksom, det blir mer otvunget. Det blir så himla... nästan påträngande.
Ja, men det var ju påtvingat.
Ja, påtvingat. Och så var det ju hovrätten. Jag var ju hovrätten också. Det var på samma sätt. Det var ju ännu värre. Det var ju många fler. Och det var ju så himla fint. Och liksom, det var ju, jag var ju på en av din där, där var jag en fantastisk domare. Hon är passionerad nu, men hon var ju otrolig. Jag älskar henne. Hon kom in som en drottning och med sina, han hade massa juveler och satt sig ner och bara höll hov där. Och det var ju urhärligt för att hon snackade ju. Men de där, alltså jag kommer aldrig glömma de här fikapauserna.
Nej, vi hade ju ingen kvinnlig domare. Vi hade ju, jag hade ju för sig var fiskal. Och det är hon faktiskt nu som har med skrivit så kallade städerställ med Borg Eker här. Ja. Och påföljdspraxisen. Ja. Katarina Månsson är superbegåvad. Men också, men hon var ju, hon tog inte mycket plats. Hon var ju fiskal då, så då vågade man inte ta den plats. Men när det är tre manliga domare, så det var ju oftast kanske ibland faktiskt, nu är det generaliserande, men många kvinnor kanske är lite mer avslappnade i den rollen som domare också, tycker jag. För det blir inte det som pinnen upp i rumpan, ska jag säga. Nej, men alltså så här, det stela. Och jag tror du och jag tror chocken där blir när man är ändå så öppen och van och tar det sociala ansvaret. Mm. När man känner sig helt, man inte kan läsa av alls koden och det bara är så super är stelt, att man, alltså man vantrivs ju då i ja. Den rollen, för det är inte alls det jag är van vid. Jag är van lite ändå vid att man kan ha lite mer skratt och bjuda på någonting och berätta vad man har gjort i helgen eller vad som
utan
helst.
Utan att vara oseriös, det är ju exakt. Det att man känner sig som att man inte passar in. Mm. Men nu vill ju vi ändå promota det här med att sitta ting, för ja. Nu låter det här helt hemskt, men det jag vill säga är att man har otroligt kul med sina notariekompisar. Alltså vi var ett gäng, vi var väl 12-14 notarier och flera av de här jag har fortfarande kontakt med. Alltså man blir ju väldigt nära vänner och man får ju, man är ju samma tid i livet, man är ungefär lika gammal och man kommer ju följas åt hela, ja men resten av karriären. Så att på så sätt var det ju, det var, som jag sa, det var bland de roligaste åren, för att du får också så mycket andra och det är ju de man också umgås med. Så att det här med bara att man måste umgås med domarna på det sättet, det är ju inte så det är. Och det kommer ju, det är ju annorlunda nu.
Ja.
Alltså det kommer yngre domare, mer, inte, man ska inte säga, ja, men mer liksom sociala personer. Det var en annan kanske typ av person som valde domaryrket förut. Alltså,
ja, den kulturen fanns ja, inte. Och det var,
nej, och det,
nej. För jag var ju bara i förra veckan och hälsade på min notariekompis som nu är rådman i Helsingborg, Dina. Och vi sa ju det, att bara tänk att vi fanns, att du fanns på den här lilla tingsrätten i Skåne, att vi hittade varandra, att det fanns en diamant där. Alltså det, vi är supernära vänner och det är jag tacksam för. Allt har ju mening. Allt har mening för att, ja, och jag, vad ska jag säga, fast det som jag tror att jag också tagit med mig var att jag inte var så trygg. Eller jag hade mycket prestationsångest då och det var ju också ganska manlig miljö. Så hur man, jag kände mig att jag inte heller, jag började tyda på mig själv i yrkesrollen som jurist. Det gick bra och jag tyckte det var jättekul att döma och skriva mycket domar. Och vi hade jättemycket eget ansvar för en sån liten tingsrätt. Så jag och Dina gjorde jättemycket själva. Vi var ju fler notarier, men hon och jag var som kompisar. Men jag tror att där var det lite också för manligt för mig att man skulle låtsas vara mycket ibland bättre om man inte fick den feedbacken jag hade behövt. För att vara det här öppna, glada, då anses man lite oseriös, vilket jag absolut, alltså jag är superseriös, men jag tycker ändå om att vara lite öppen och glad. För jag är alltid positiv.
Jo, men det är ju din personlighet ja. Också. Och det är viktigt att du får vara den du är i din yrkesroll.
Så den då, där och där höll jag faktiskt, som jag berättat om tidigare, faktiskt tänkte nästan att då starta en butik och göra något helt annat. För jag kände att det här är ju förstörande. För samtidigt hade jag jobbat, varit med i en showgrupp och dansat väldigt mycket. Och upplevde en helt annan värld där. En helt annan frihet. Det var det man ville. För jag kände mig nog inte fri. Det var nog det handlade mycket också om. Men sen väl när jag hamnade på åklageriet så kände jag mig mycket mer trygg. Och att jag hade hamnat rätt. Och där fick jag helt andra typer av chefer. Och liksom verkligen kunde. Men prestationsångesten följde ju med trots allt. Och jag tror där kan du gå in för domare är mycket värre som ni har betyg och så. Jag blev ändå till slut känner mig väldigt trygg i rollen som åklagare. Där var ju mer ångest än att fatta så viktiga beslut. Men jag var ändå relativt trygg i där. Jag vet många som kanske slutar som åklagare mådde ju väl dåligt över det här att fatta så alla beslut och vara så snabb hela tiden.
Ja. Och det är beslut som är liksom enorm konsekvens för människor.
Verkligen. Men mitt kom ju nu tillbaka den här via prestationsångesten som jag hade framförallt också när jag pluggade. Mm. Att man helt tiden skulle skriva AB och liksom verkligen. Och det var ju såklart så att är en drivkraft. Det är därför man har lyckats också. Men kom tillbaka när jag bytte för att man då blev biträdande jurist och man liksom hamnade i en yrkesroll. Återigen också igen i lite mer då manlig kontext och att man inte fick vara svag och inte fråga vissa saker. Att jag plötsligt började ifrågasätta mig själv på ett sätt jag inte gjort på många år. Det är utvecklande, om man ska se det så. Att det inte blir så här uppfyllt av ett ego. För jag visste att jag var en väldigt duktig åklagare. Och att jag...
Men du fick ju börja från scratch egentligen.
Ja, lite så. Samtidigt som man kan ju massa.
Men precis som du kan använda. Ja. Men det är ändå en annan typ av uppdrag.
Och du vet, just det här bara att fortfarande idag kan jag vakna av att men man ska överklaga något för man skickar in det sista dagen och man försvarar det. Att jag kan vakna, ja, bara, har du kommit fram? Har du kommit fram? Jag har gjort något fel? Och så, för jag går, då har jag upp det med Mia då, Törblom som jag går och så. Jag bara, men, alltså jag står inte ut. Varför vaknar jag typ kallsvettig fortfarande 17 år senare? Jag vet att jag aldrig missat det. Peppar, peppar, du ska inte säga så. Men hon bara, men det är bara din ambition. Mm. Du är ambitiös. Och liksom,
för du går hos då Mia Törblom.
Ja, Törblom, ja, självledarskap. Ja. Det handlar om att leda mig själv. För jag känner så här, jag orkar inte med min prestation. Jag vet att jag kan, att jag är duktig. Alltså jag,
man men det borde, förgör dig.
Ja,
alltså
ja, det tar för mycket tid. Mm. Det tar för mycket negativ energi att alltid vara så hård mot mig själv. Jag såg inte ut, varför kan jag inte njuta mer av att det går bra? Men det är liksom hela tiden bara, det var dåligt. Alltså, jag kunde säga 99 bra saker och sen så en dålig sak, då bara malde jag där. Bara, varför säger jag så? Varför säger jag så? Istället för bara allt som blev jättebra. Så att, men det har varit bland det bästa jag har gjort. För jag har ändå jobbat jättemycket med mig själv tidigare. Men idag faktiskt så har jag nästan ingen... Alltså jag har ju prestationsångest drivet. Men det är inte negativ prestationsångest har jag inte längre. Jag har verkligen lärt mig hantera det. Att inse vad det är. Och att inte slösa energi på det. Men därför är också podden bra. För dig och mig. Att vi, eftersom vi är ju sådana bizarra kontrollmänniskor. Vi vill ju också... För vi vill alltid... För det, så här är det i vår värld att folk snackar ändå. Och det gäller både åklagare, domare, advokater. Att alla mäter sig. Det är tupperi. Det är inte så att...
Ja, men det är tävling.
Ja, hela tiden. Och vem... Oj, vet vad hon sa så där. Herregud, kunde, eller han. Eller oj, vad pinsam.
Eller hon har fått det uppdraget. Och, ja,
det. Och varför då? Ja. Men just också en podd kan man tänka. Och vad tror de att de är? Kan de mer än någon annan? Eller oj, vet vad de sa fel där? Och det har ju du och jag tänkt lite på. Bara, shit.
Varför men, ska vi göra det här egentligen? Vi kommer ändå få... Ja, men att det kommer kanske vara negativt för oss. Alltså att vi känner att det tar för mycket energi och vi har för höga prestationskrav. Men där har vi ju nu har vi gjort några avsnitt, men vi har ju landat i att det ändå ger så mycket mer än att det tar.
Ja.
För vi utmanar ju varandra och vi utmanar ju allting genom att göra det här. Alltså det är klart att det är en jätteutmaning. Men det är kul.
Ja, och vi har fått jättemycket positiv feedback och framförallt också från kollegor just, som tror jag har kanske varit lite skeptiska, men bara oj, ni... För jag tror också att många glömmer ibland, för fortfarande är du och jag så här, vi är väldigt öppna, vi kommer med vårt långa hår och liksom vi kan vara lite annorlunda ibland på vårt sätt att vara, men vi är superseriösa, alltid superpålästa och att vi också har en erfarenhet som många i branschen inte har. Där har vi ju verkligen en kunskap.
Det är det
så många
har
saker.
Lite fördel. Ja, att verkligen. Eftersom jag då har varit domare tidigare och du har varit åklagare, så inte att de är lite rädda för oss, men vi har ju ändå en annan erfarenhet och det är på något sätt helt skönt.
Ja, och varför ska vi be om ursäkt för det? Nej, vi vill ju förmedla inte. Det.
Vi vill bara ju lära.
Ja. Men hur känner du med din, för jag kan alltså, för domare för mig, att gå den banan, jag tror att jag hade jag hade inte klarat det, för att det, just om min prestationsångest just då, idag kanske, men för det är ju supertufft att ni blir bedömda.
Först då, för att bli, alltså komma in på det här notariet, måste du ha väldigt höga betyg och nu vill vi inte stressa alla som kanske pluggar så här, att man måste, utan man kan också läsa extra, har jag förstått det, så man kan liksom samla andra poäng så att man till slut då kanske får sitta ting, och så vill man oftast kanske sitta ting i närheten där man bor, och det kan vara svårare för det är mer populärt, men det stämmer, det är ju, men det var ju inne på i det här förra, det avsnittet när vi pratade lite om vår bakgrund, att jag har ju gått i tyska skolan som i Stockholm som är en väldigt hård skola, så att jag har ju fått betyg från första klass. Så att för mig har det här varit helt naturligt. Jag har liksom aldrig, det har inte varit något konstigt, utan jag har alltid blivit bedömd och jag har alltid, mina föräldrar har egentligen inte haft krav hemifrån, utan det är väl mer att jag själv har haft det på mig själv. Och jag tyckte det har varit väldigt kul att gå i skolan. Jag gillar att lära mig grejer och är väldigt nyfiken och är intresserad av samhällsfrågor. Så att det här sen när jag då satt ting och fick betyg, man får ju så här vitsord, heter det, och så får du får ju 1-5. Alltså de bedömer ju ens noggrannhet, juridiska skicklighet och samarbetsförmåga, alltså verkligen så där. Och det gör de under hela domarbanan. Så att även när du då är yngre domare och dömer ganska hårda straff alldeles själv, så är det ändå de äldre domarna, de kontrollerar och kollar ens domar och så där. Så, och det är ju bra, för man vill ju att det ska vara duktiga domare. Det är ju superviktigt, absolut. Men det är en konstig miljö på så sätt. Och du blir ju bedömd hela vägen upp. Alltså även de nu som söker till Högsta domstolen. De har ju fått vitsord under hela deras karriär. Så det är ju så här 55-åriga, liksom jätteerfarna domare som då, ja, då ska man titta på de här vitsorden. Vad har de tyckt? Men det är ju lite som i militära. Där är ju också att man hela tiden får bli bedömd. Och det är ju ett sätt att upprätthålla ändå standarden, att man vill att de absolut duktigaste och bäst lämpade också ska bli chefer inom domstolsvärlden. Så att det finns ju liksom en, men det är lite förlegat kanske på det sättet att du får de här betygen, och det är liksom hur man skriver de här betygen också. Det är väldigt så här underförstått om det är, vad heter det, synnerligen väl lämpad eller om det är mycket väl lämpad för domartjänstgöringen. Men jag klarade det i alla fall.
jag gick inte under. Du har en kvalitetsstämpel.
Men jag tyckte att det var så här naturligt. Okej, det är så här det är. Jag tycker det är jätteroligt att döma, och jag tycker den här, jag lär mig så mycket och det är spännande, så att det på något sätt övervägde. Och det man arbetar med nu, du blir bedömd hela tiden på ett annat sätt. Alltså då blev jag bedömd i egenskap av eller domare, och just med de kvaliteterna, de juridiska. Men nu är det ju klienterna som också verkligen, alltså alla i rättssalen dömer ju an. Alltså domarna har ju åsikter om det är en duktig försvarare eller en duktigt målsägande beträde. Åklagaren har ju också sin, så är det ju alltid. Men nu är det ju mycket klienten som ska vara nöjd med ens prestation.
Mm.
Så att det blir på något sätt ett annat, vad ska man säga. Man har ju ett krav från ett annat håll, eller man har krav från olika håll.
Ja, och det ska man tänka på, tror jag, om man är en duktig jurist och, eller om man är bra på till exempel skriva eller så här, men att om man har det svårare med människor, då kanske inte just advokat, eller brottmålsadvokat, klart du kan bli affärsjurist, men det gäller inte bara att vara en duktig jurist, du måste också vara duktig på att hantera människor. Det är ju många i våran bransch, för många kan klaga på att alla kanske inte alltid är duktiga jurister, men många är också duktiga just ändå på att ta människor. Så det går ju lite hand i hand, så att det, men jag skulle ändå säga att det är en betydligt högre standard på många brottmålsadvokater än vad lite snackas om, kan jag säga, tycker jag.
Det tycker jag också, ja. Alltså det tycker jag, för det har varit liksom lite dåligt, vadå, ska jag hålla på med brottmål, det är ju inget komplicerat. Det kan jag säga, att det är så komplicerat ofta, och många juridiska knäckfrågor. Det är inte alls så simpelt som många liksom att det är bara folk som vill snacka och synas och höras, utan det är liksom, och de absolut duktigaste försvarsadvokaterna eller brottmålsadvokaterna, det är ju de som är riktigt, riktigt skarpa och duktiga. Alltså,
verkligen.
Så att det måste vi få bort, den liksom stämpeln att det är.
Men där bidrar ju faktiskt du och jag till att nu vi ska slå oss för bröstet. Ja, men faktiskt att vi bidrar till att man vågar byta från någonting som har högre status till att faktiskt, jag skiter i det. Jag skiter i statusen, är faktiskt ganska, det är helt oviktigt. För varför ska du sitta någonstans om du till exempel trivs jättebra eller bara utvecklar dig själv? Och varför ska det vara sämre att vara en brottmålsadvokat, en dom eller åklagare? Precis. Det är helt befängigt.
Nej, men för det kunde ju jag höra från många. Ja, men, och till och med från min mamma. Ja, men varför, du är ju domare, varför ska du inte fortsätta vara domare? Alltså det är ju, slår ju högre på, så att säga. Eller jag vet inte, varför ska du bli brottmålsadvokat? Men det var ju någonting jag kände inne i mig själv. Att jag måste testa det där innan jag dör. Alltså annars kommer jag känna om 20 år, varför gjorde jag inte det där? Det där passade mig säkert mycket, mycket bättre. Och det visade sig att det gjorde det också. Du måste ju utgå från dig själv och inte tänka på vad andra tycker. Men jag måste ändå säga det, att jag gick inte domarbanan för att någon annan tyckte det. Utan just då tyckte jag att det var väldigt, väldigt roligt. Så att
ja, för
livet är ju långt och man kan ju testa på olika saker. Det vill vi också förmedla, att våga göra andra saker. Om du känner här och nu, och det är ju många i vår ålder nu, vi i 40-årsåldern, att man kommer i en livskris här. Ja, jag har jobbat ett tag nu, men är jag på rätt ställe? Alltså, vi har ju så många kompisar som plötsligt vill byta jobb eller bli... hålla på med mindfulness eller liksom, ja, men inte vara på, gå till sin arbetsplats hela tiden. Så det handlar ju mycket om att våga. Våga göra det du verkligen. Och vad är problemet? Det är ju bara sluta om det inte funkar.
Exakt, och det, man får inte vara rädd. Och vadå, det värsta som kan hända är kanske man fått nej eller man misslyckas, men hur farligt är det? Alltså, jag tror att mycket av att människor mår ganska dåligt, man pratar mycket om människor är deprimerade och mår dåligt i Sverige, är att folk vågar inte utmana sig själva, och att det är att de hela tiden blir för
bekväma.
Ja, bekväma. Men herregud, utmana dig själv, du kan ju mycket mer än du tror. Men du var inne på med mindfulness, är väldigt intressant, för jag är ju då även yogalärare, men det mest mindfulla, det kommer låta bizarrt i ögon, jag menar inte, ja. Det är, och det vet att du och jag båda delar den uppfattningen, är att sitta i en förhandling.
Ja.
Och varför kommer vi berätta om mer i nästa avsnitt?
Ja, men det gör vi. Då kommer vi berätta. Och det handlar om att vara närvarande och hur viktigt det är för det mänskliga, ja, det inre.
Verkligen. Så stay tuned.
Yeah. Tack och hej.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.